Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om Allsvenskan med mig, Daniel Kristoffersson och Noah Bachner. Den här veckans avsnitt presenteras i samarbete med Jens Hamrén. It's time to...
Vad menar du med Jens Hamrén?
Nej, men Jens Fjällström höll ju ett brandtal à la Hamrén när AIK låg under med 0-4 mot Norrköping. Det var ju tillsammans med jävligt starka vibbar på den grejen. Missade du det?
Jag kommer inte ihåg. Jag vet inte. Jag tror jag kanske såg det. Men,
Vi taggar igång med det.
Jag hade velat höra vad Rickard Norling sa de här sista, för jag hade velat att han skulle säga: det finns inte en förbannad supporter här på läktarna, men de är jäkligt många som finns där ute nu och tittar på oss i tvn, och vi har skämt ut oss i första halvlek. Gå nu för helsike ut och visa att ni är värd den tröjan ni bär. Se till att motbevisa den där Fjällström att man minst kan vända 0-4. Och så kommer vi in här efter den här andra halvleken och känner oss stolta över vad vi har gjort. Gör det nu, grabbar.
Sen spelades det fotboll. Det var väl när AIK förlorade mot Norrköping det där, va?
Ja.
Vi får väl börja med Norrköping en dag som den här, eftersom de inte bara vann med 4-1 på Friends, utan sen också tog emot regerande mästarna Djurgården på Östgötaporten, Parken, Platinum Cars Arena, vem vet. 3-0 blev det i alla fall där också. Och 7-1 på de två lagen är ju en smakstart, som man säger. Ja, vad säger du om Norrköping hittills?
Jo, men alltså, det är ju imponerande offensiv, och framförallt tycker jag om hur de utnyttjar sina mer rutinerade spelare. Totte Nyman såg vi, var ju totalt överlägsen Robin Tihi där, och när man ser Tihis insats i derbyt mot Hammarby så kanske man förstår hur bra Robin Nyman var, eller Robin Nyman, Totte Nyman var.
Det är mycket.
Totte Nyman var mot Djurgården, och sen har ju Jens Gustafsson fått igång den här maskinen och har ju liksom lyckats med taktiken, just det här med att pressa högt. Så att, nej, det är imponerande. Då har vi ju sett att Sead Haksabanovic har varit väldigt bra, men det känns ändå som det finns en växel till att ta av från honom. Även fast han har varit inblandad mycket, så att det känns som det bara kan bli bättre för Norrköping. Alltså, det kommer bara bli bättre. Vi har inte sett deras högsta potential än.
Nej, jag tycker väl att hela laget har väldigt många, alltså många dimensioner i laget. Jag tyckte att så som de tog sig andra matchen mot AIK, så var det ett lag som såg ut också att vara i något väldigt fin ålders tidpunkt, om du förstår vad jag menar. Ja. Alltså att du kan ha lag som känns unga och entusiastiska och kanske inte klarar allting, men här har de står i scenigt på något sätt här, att Nyman kom in och använde, jag tycker sätt som han använde liksom sin rutin och sin kroppen mot Tihi i de här duellerna i början på matchen, och samma sak med hur smart han var mot Djurgården. Han är ju inte blixtsnabb, Nyman, han är ju inte långsam, han är ju framförallt smart när han löper hela tiden. Och mot Djurgården så löper han ju upp försvaret på genom att just tajma allting så himla bra, och de såg så mycket vuxnare ut mot AIK, tyckte jag, Norrköping. Och Tern också, som har liksom Simon Tern, som har gått igenom 2/3 karriär vid det här laget liksom, och behärskar sig, och då har massa andra spelarlaget, och sen Rasmus Lauritsen som
fortsätter att ösa in enkel målpoäng.
Ja, och vad bra. Jag tycker han hela tiden så här glöms bort lite grann i en diskussion om vem som är Allsvenskans bästa mittback, och att han absolut borde räknas dit. Nej, men de spelade väldigt smart mot AIK och dödade den matchen ganska fort, och sen spelade de väldigt smart mot Djurgården, tycker jag, och är väldigt effektiva för att de har dessutom då individuell kvalitet, och fortfarande inte Alexander Fransson i spel. Så att, det skulle kännas vanskligt att börja prata om var Norrköpings begränsningar är någonstans. Snarare tvärtom då, att man måste öppna upp här, för att vi var inte ensamma om att underskatta dem inför säsongen.
Nej. Djurgården då, vad hände där? Alltså förlust mot Örebro, överkörda av Norrköping, försvaret läcker och jag vet inte. Det har sett så där ut.
Ja. Det har väl varit lite olika matcher, tycker jag. Sirius så fick de ju inte ta in något eget spel överhuvudtaget. Örebro får de ju lite mer kontroll på bollen i perioder i alla fall. Jag tror att de själva upplever att de dikterar den matchen. Medan mot Norrköping här igen så är det ju återigen en match där de famlar efter sitt grepp liksom. Det är Djurgården vi lärde oss känna igen förra året när de vann guld, var ju ett lag som verkligen hade förmåga att kväva sitt motstånd. Med både hög återvinning men även då ett ganska pulserande passningsspel som inte gav motståndarna mycket vila. tvärtom nu känns det som att när Djurgården har bollen nu så får motståndarna vila, och när de inte har bollen så tvingas de jaga ganska länge efter den. Och det är ju två väldigt annorlunda karaktärsdrag, och det gör också, tror jag, att de faller igenom i matcherna lite mer. Sen är ju kanske det mest oroväckande då att de har sett väldigt enkla ut och öppna. De lämnar mycket ytor bakom sig, och det är ju det som gör att de släpper in alla de här målen här. Man får väl även säga att experimentet med Edward Chilufa som nia i matchen inte fungerade överhuvudtaget heller.
Nej, och sen framförallt tror jag inte att Tommy Vaiho kommer spela nästa match. Där måste ju PK Bråtveit in nu, känns det som. Vaiho har väl stått för en del tveksamma ingripanden. Han var väl Djurgårdens eller Norrköpings första eller andra mål som det var tveksamt. Första tror jag det var, när han kommer ut där och Totte Nyman kommer fram. Och sen borde ju ta, tycker jag, Levis mål 3-0. Det går ju mitt på honom, även om det är hårt liksom. Så att, och sen var det en del misstag. Han har sett svaj ut i de två första matcherna också. Så jag tror att Djurgården byter målvakt till kommande match.
Ja, de har ju så himla tight konkurrenssituation där. Ja. Man undrar ju hur många liksom mindre bra insatser man har råd med innan den andra spelaren får chansen. Och det är väl det de har sagt från början också. Nu gjorde ju Vaiho inte en dålig match på hela 2019. Nej, han spelade mer eller mindre. Men det är klart att den här säsongstarten öppnar väl för att han skulle kunna förlora platsen till Bråtveit, som har väntat ganska tålmodigt på den chansen. Det andra laget som Norrköping kör över den här veckan då, AIK, som går från nya och spännande till kris till nya och spännande, och sen
det går fort i hockey.
Kanske tillbaka igen då här. Ja, det går fort i hockey. Vi fick en bra fråga i frågelådan från Max Bergström, ja, den här veckan, som skriver så här: har fotbollsmedia en överdriven fixering kring just AIKs spelsätt? Förra året var det tråkiga 3-5-2. I år är det nya AIK där taktiken ska nämnas om och vartannat. Jag kanske är partisk, men det snackas lite, inte alls lika mycket om formationer hos andra lag.
Jag tycker tvärtom. Jag har snackat så jäkla mycket om AIKs spelsystem. Det snackade väl så där mycket på försäsongen, men nu har de väl inte... Det är väl mer att det här nya spelsättet liksom som Norling... Och det pratar han ju själv om i Simons studion, med just siffrorna, det här 3-4-3 och det här. Jag tycker inte alls det har pratats så jäkla mycket om det.
Jag håller nog med honom här om att jag håller nog med om att det pratas en hel del. Det kanske för att jag själv pratar om det en hel del. Men jag tycker nog att man har ju lagt väldigt mycket fokus här på, med all rätta, på AIKs markeringsspel. Och,
Det
är även då, men det har ju att göra också med hur de spelar med bollen här nu. De har ju bytt väldigt många principer AIK till i år. Och jag tycker väl att då, för att söka oss tillbaka då till studion inför och under matchen mot Norrköping, där så hade ju Jens Fjällström en del bra genomgångar där med hur AIK spelar och hur de har hämtat inspiration och vad de vill åt, och då även en del bra underliggande statistiska värden om hur man vinner tillbaka bollen och sådär. Och det där visar på ett ganska tydligt sätt vad de håller på med. Sen tycker jag väl så här: jag tror inte att vi pratar mer om AIKs spelsätt än många andra, men AIK har varit bland de mest intressanta lagen av två skäl att prata just spelsätt. Det ena var att förra året så var de ett topplag, men som hade en taktisk balans åt ett helt annat håll än alla de andra topplagen. Om man tittade på de andra lagen som slogs i toppen av tabellen, så var alla framåtlutade, siktade på stort bollinnehav och hög press, medan AIK var passiva, tillbakadragna, ville inte ha speciellt stort bollinnehav och spelade med låg press. Och då var de ju en anomali på det sättet. Så att, och i år då så har man ju försökt genomföra en stor förändring, och det blir såklart intressant när ett lag som AIK ska vända på sig på det här sättet. Så att jag håller med om att man pratar mycket om AIK, men det har varit också för att AIK har varit en outlier förra året och är intressanta i det de håller på med i år. Sen såg det kanske mindre, det kanske inte såg så intressant ut med AIK-ögon sett mot Norrköping då, när de blev helt översprungna. Men desto mer mot Hammarby när de vann derbyt.
Ja, verkligen. Och att man vinner mot Hammarby med det laget som man ställde upp med det unga laget. Ylletupa, Hussein, Tihi, Strandegård, Abraham. Det är ju...
Ja.
Jag trodde jag, det... På förhand trodde jag så här. Jag tror alla i AIK hade tagit kryss på förhand. och sen så trodde jag att Hammarby skulle bara gå in och köra över dem.
Ja, jag med. Och man kan ju vända vidare på den matchen. Men från AIKs synsätt så tycker jag väl att just den här kvintetten ungdomar som du nämner där, ju Ylletupa, Hussein är 20, Strandegård och Tihever 18 och Abraham 17, så är det ju liksom vilket elddop i AIK-tröjan att spela den matchen efter den veckan. Alltså att med all den pressen på sig, och sen göra det med ett ganska krävande och för svenska lag ovant system, det här man-man-spelet som de spelar, alltså med, när de dessutom då har modet med bollen ganska mycket i matchen och växer in i det. Så jag tycker väl att det jag tycker ju att Norling inte har så mycket att förlora på att göra så här. Jag tycker dels att han hittar en bra balans i att han vågar släppa fram de unga spelarna. Han ändå
fast
ska
där,
prova
där
nytt.
Hade han en jäkla massa att förlora. Jag menar, hade AIK torskat med 2-3-0 där, ja då hade han nog, då hade det nog, och då, vad hade det gjort med spel, med liksom med spelarnas självförtroende, med de här, hur hade de unga spelarna reagerat på det? Då hade det ju blåst rejält. Och han sa ja, ju det.
Om han förlorar med ett spel som alla tröttnade på under förra året, för att gudarna vet att alla tröttnade på det spelade förra året, så är det ju, känns som att backlashen är värre än om han spelar, om han förlorar och försöker ändra sig. Därför det var ju liksom som det känns som det enda kraven han hade på sig. Det är det jag menar med att han inte har så mycket att förlora på det han gör den här säsongen.
Nej, så, utan på så sätt är det där. Men jag menar på att vad hade det gjort med de här unga spelarna om de hade liksom fått en sån där mental smäll igen, om att de kanske hade fått liksom ett kvitter på att de inte håller.
Visst, jo, det hade kunnat vara kostsamt såklart. Ja,
det, och han så sa det ju att han våndades mycket också när han skulle göra laguttag, men till slut så valde han ju att satsa på de här. Och de bevisar ju att de håller i allsvenskan och kanske mer till de här unga. Så att det var ju helt rätt beslut.
Ja, nej, men precis. Men det blir ju det blir ju en dubbelvinst då för honom på många sätt. Men jag menar, det jag vill säga med det är att han gör ju helt rätt som förändrar sig, och helt rätt som dessutom då tycker jag väljer att gifta ihop den förändrings arbetet med unga spelare, för de är säkert ganska mycket mer formbara än många andra. Sen hade de ju Per Karlsson tillbaka här, på tal om inte unga spelare då, som ju gav sitt till
och
det där laget.
Hade ju knappt ett fel på hela matchen och gav ju det här lugn och tryggheten, och visade ju framförallt att han håller fortfarande, för någon som har tvivlat på det. Det var lite roligt på presskonferensen efteråt, jag frågade just om Pertas betydelse, och ja, Norling pratade kanske en sekund om Pertan och sen så resten om Robin Tihi. Så kan vi lyssna här vad han sa på min fråga.
Vad säger du om Per Karlssons betydelse?
Jag tycker han gör bra. Jag tycker Robin gör det helt bra också. Man märker när Robin kommer ut att helt plötsligt så kommer de fria två gånger. Vilket sådär, det säger nog mer än vad man tror just om hans skicklighet. Och dessutom i en ny eller halvny roll. Han har ju spelat centralt. Och jag tror att kanske ett kvitto ytterligare på att han är en jävligt duktig spelare när han då har hållit ihop det centralt, där vi har inte varit så där 100 tycker jag på sidan om den centrala mittbacken, och så fattar vi ett sånt beslut att vi flyttar på honom och Pertan kommer in, så och han gör det så pass bra, så det säger mycket om Robin.
Ja, det var ju liksom, han svarade ju inte ens på frågan utan han berömde Robin T istället, och det är väl ganska smart gjort av Norling att inte liksom ta ifrån de unga. Han vill väl hypa de unga spelarna eller ge dem beröm. Per Karlsson vet han ju att han kommer att få, han har fått sina beröm genom åren och han står inte och faller med det, men istället kan han liksom boosta de unga spelarna, det är väl helt rätt.
Ja, precis. Pertan vet vad han har. På andra sidan stod ju Hammarby som han är länge sedan var så förbryllad av en ingångsvinkel från en tränare till en match här. Billborn har då alltså ett skadeskjutet AIK som blöder från varenda por på hela kroppen efter den här snytningen mot Norrköping mitt i veckan, och dessutom spelare som knappt får köpa Red Bull på Coop, och ändå går han inte in då med en flykick och ryter ifrån, utan Hammarbys ansats i den här matchen, vilket han ju villigt erkänner efter matchen, är ju att vänta ut och locka upp AIK, vänta tills AIK har släppt ut håret och stå och vara lite spela avvaktande på omställningar, och sen så slår de ner ganska långa bollar i kanalen mot Tankovic när det ska vara tomt bakom AIKs trebackslinje. Och det är ju inte första gången som Billborn får för sig att anpassa sig efter Norling, och det förvånar mig väldigt mycket det här.
Nej, men dels förvånar ju framförallt två sätt tycker jag. Dels är att IFK Norrköping hade ju med samma taktik och pressat högt när liksom Jens Gustafsson stod och skrek push, push, push liksom. Att han har sett hur det fungerade väl, att han inte kör samma taktik på de här unga spelarna. Och dels är att han sätter Alexander Kasaniklis på bänken. Han har gjort alltså 28 poäng på 31 matcher i Hammarby. Och ja, det var en mycket märklig laguttagning. Sa väl sen att det var på grund av att han var sliten och sådär. Alltså Billborn sa att det var för att Kasaniklis var sliten, men jag vet inte om han var så jäkla sliten. Han var nog beredd att köra från start som jag fattade. Men nej, jättekonstigt.
Ja, det ena gav ju det andra i den här matchen tyckte jag också. Därför att en sak är ju då att man inte träffar rätt från start med med en ansats. Att det går ju att förändra det ofta. Liksom att man, ah, men nu kliver vi upp lite istället och gör någonting annat här. Men problemet för Hammarby var ju dels då att AIK växte i självförtroende allt eftersom. Och dels var ju problemet för Hammarby också att spelarna började se ganska missnöjda och besvikna ut allt eftersom här, tyckte jag. Ja. De, liksom, de var inte speciellt mycket tendenser på planen till att de ville ta matchen i hornen, liksom, om du förstår vad jag menar. Att, och jag kanske saknade en junior där lite grann från start då.
Med, ja, men framförallt saknade de en Nikola Djurdjic som kunde, ja, liksom, få fart också på det här, en ledare som de inte har. Jeppe Andersson är ju lagkapten och Fällman också, men det är inte samma, liksom, tror jag, som Nikola Djurdjic som kunde gå ut och gå i första led och sådär. Och där ser man framförallt, tycker jag, att de saknar en sån spelare, spelartyp och en ledare.
Ja, det var en besynnerlig upplevelse för Hammarby där, som ju spelade 2-2 mot Elfsborg några dagar innan också. Det var väl en desto bättre match där, och åkte de ju dock på lite skada på Magyar, och som vi ska tillbaka ganska snart om jag förstått rätt.
Ja, både han och Junior ska vara aktuella för torsdagsmatchen, sa Billborn till mig i lördags.
Men de har inte råd med så många såna här att deppa ihop på det här sättet under matcher, om de ska utmana om guldet, som vi hade, även hade tänkt att Malmö FF skulle göra. Men nu har de spelat oavgjort mot Häcken och åkte på en rejäl missräkning mot Varberg, där deras nya kapten Anders Christiansen då tog på sig ett riktigt dumt rött kort i första halvlek.
Två gula,
och även om de hämtade upp det där till 2-2, så är det en vecka som lämnar en viss bäsk eftersmak då, med kvittering mot Häcken som slank in på övertid, och sen då det här mot Varberg, att man inte vinner på hemmaplan mot Varberg och får sin kapten utvisad. Det är ju ingen pangstart för MFF det här.
Nej, framförallt ingen pangstart för nya tränaren Jon Dahl Tomasson. Nej, det var nog inte vad man hade räknat med. Samtidigt så, ja, det känns lite som de har ju haft, lider ju en del av att Rasmus Bengtsson inte kan vara med och styra upp saker och ting i försvaret. Men det är lite oroväckande tyvärr att de inte har tagit mer poäng här i början. Och nu har de AIK gånger två, va?
Ja.
I cupen och sen i allsvenskan. Och i allsvenskan får de spela utan Andreas Christiansen. Så att nej, det kommer bli tufft för Malmö. Och de måste börja vinna här, för du vet, det är supporterleden. Det är frustrationen kommer snabbt, liksom.
Och är någon som redan börjat sippra fram här.
Ja, och är det någon som skulle kunna kicka en ny tränare efter 4-5 eller 2-3 månader, så är det Malmö. Men det tror jag inte kommer hända, såklart, men de kan göra. De är enda klubben som skulle kunna göra.
De har ju fortfarande inte fått in Toivonen i spel.
Nej, och det är klart,
Kristelin har spelat en match, va? Så ja, att det är väl klart att en del av de tyngre värvningarna här. Men det är intressant att man tittar på MFFs trupp inför säsongen och tittar på resten av allsvenskan och tittar på allt MFF har och tänker, hur ska det teoretiskt vara möjligt för andra lag att utmana det här laget? Och så går det 3 omgångar och så skjuter Gustav Norlin 2-1 nere i Malmö, och så är liksom plötsligt inte marginalerna så stora, även om man har mycket mer pengar och mycket högre löner och massa landskamper på bänken hit och dit. Och så är det liksom att det är lätt att man, eller jag förstår inte hur man lurar sig själv gång på gång att fotboll är så svartvitt och matematiskt, att man bara kan säga att det här laget, det här kommer falla ut på det här sättet. För att så är det ju inte. Men MFF, ja, svåranalyserade spelmässigt eftersom de spelar med 10 man här. Tycker de ju tar kommando mot Varberg ändå, även om de inte vinner matchen och fast de är 10 spelare. Men det blir ju svårt att se så mycket linjer i spelet när man spelar med 10 man. Mot Häcken var det en väldigt tight match. 2 ganska bra lag som möttes, tyckte jag. Vi återkommer strax till Häcken. Varberg överraskar vidare här. De har gjort en jättefin start nu.
Ja, det här.
Nej, de ser ju otroligt väldrillade ut kollektivt.
Jocke Persson framstår som ett geni.
Har gjort ett toppenjobb med det där laget, verkligen, ser ut som. De spelade väldigt bra och tufft mot Blåvitt. Väldigt mycket glidtacklingar på offensiv planhalva igen, precis som mot Helsingborg då. Var väl sådär halvuppskattat i Blåvitt läger med tanke på att de fick varenda mittback som någonsin haft en Blåvitt matchtröja på sig skadad. Men de gjorde det även utan Selmani då, som har haft en svullnad, om jag fick rapporterna rätt här från matchen mot MFF. Han var inte med mot MFF heller. Så de har gjort det utan sin arguably bästa spelare och fick ändå med sig ett ovärderligt kryss mot MFF nu. Gustav Norlin tycker jag är utropstecknet här med 2 mål, och sen så gjorde han ju dessutom en assist mot Göteborg där han jagade i kapp den där bollen och slog inlägget innan de tog ledningen, och pricksköt 2-1 målet för Varberg i Malmö. Han är 23 år och kom till Varberg förra året från längre ner i divisionerna, så att det är en ganska late bloomer som det heter, men han är en av allsvenskans absolut största utropstecken hittills den här säsongen.
Det andra stora pikt... utropstecknet är väl Kalmar, va?
Ja, jag skulle komma till det. Det är ju lite som vi var inne på inför säsongen här, att de har ju kanske lite hemlig bredd för att de har så mycket ungdomar som är spännande. Ja. Men jag tror ju att det här inte bara är ett Kalmar som sprattlar, utan att det här är ett Kalmar som är ganska bra faktiskt. För att de här unga spelarna verkar ju vara mogna nog för det här. 4-0-segern mot Helsingborg kan man ju tycka vara tacksam då, mot tanke på hur Helsingborg har uppträtt. Ja. Men att Nils Fröling prickskjuter skott i krysset är ju ingenting nytt. Och att de här andra unga spelarna, Isak Magnusson bland annat som gjorde mål där, och Isak Jansson som gjorde assist och så. Vi visste ju på förhand här att det var spelare som kunde slå igenom. Ja. Och om de gör det simultant här så är Kalmar bättre än vad många tror.
Jag tycker det är lite härligt ändå att det är Nanne som har fått ordning på Kalmar.
Ja,
om det, ja, det finns har ju... fått ordning, man kan säga det efter 3 omgångar. Men det är lite härligt ändå, känns det så.
En gammal älst story,
ja,
är ju aldrig fel.
Nej.
Riktigt, tycker jag. Det ska bli intressant att se Nanne då mot någon gång här mot Norlings markeringsspel. Därför att man tittar på hur villrådiga Hammarby blev av det där, att AIK-spelare sprang runt och liksom, ja, man markerade över hela planen, så känns det som att Nanne skulle kunna spela en lång på en lång vänsterytter, nicka in i planen och så är AIK splittrat liksom. Så han skulle kunna ställa 5 spelare på varje sidlinje och öppna mitten bara.
Ja.
Och sen låta alla springa rakt in. Bara spela väldigt enkelt och försöka få manövrera bort det där spelet. Ett sista lag som överraskar till då, som vi måste nämna i samma andemening, är ju Sirius, som spelade väldigt, väldigt bra mot Häcken igår och slog Östersund borta dessförinnan. Och vi tyckte ju att de var imponerande även i premiären mot Djurgården. Tittar man på underliggande värden från matcherna här, så har de gjort strålande insatser. Mot Häcken så hade man stor kontroll över bollinnehavet, högre expected goals, de hade ganska många avslut och en intressant sammansättning i truppen. Dessutom mål då på både Sugita och Netabay, som vi såg var en poängspelare för Varberg i Superettan förra året och som ju slog till med ett fint avslut här mot Häcken efter ett förarbete av Axel Björnström. Det gäller väl bara att det här håller i sig då för Sirius.
Ja, absolut. Men sen, det som är, de åker ju på ett helt osannolikt mål också med Irandusts skottlobb från halva plan, som måste bli årets mål. Och det är klart att, ja, det hade han inte gjort det, så hade de ju vunnit. Men ja, nej, det var en fantastisk prestation av Irandust. Men jag menar, Sirius hade jag som på kvalplats, och det sa vi redan förra avsnittet, att det känns som att, ja, de är ingen nedflyttningskandidat som de har visat upp nu i alla fall.
Nej, verkligen inte. De ser ut att ha ett väldigt tydligt eget spel som ju kommer kunna bära långt. Sen är det väl det där säkert med sådana lag, att det där spelet kräver också vissa egenskaper hos spelarna, och börjar Sirius för mycket skador eller mycket slitna spelare, så kommer det bli svårare att hålla uppe koncentrationsnivån i det där spelet och sätta rätt spelare på planen då. Men so far so good, får man säga. Häcken gnetar sig genom säsongstarten här. Jag tror att de är nog lite besvikna med 3 poäng bara inspelade så här långt. Och fick ju dock Irandust har gjort 2 mål, och så fick de Leo Bengtsson som gjorde sitt första här, och det var starkt av dem att hämta tillbaka mot Malmö FF. Men vi väntar väl på att se lite mer av Häcken, tycker jag i alla fall.
Ja, det gör nog många. Jag läste en intervju med Andreas Almas. Han sa att det känns som att säsongen inte börjar förrän man vinner.
Och då, nej, man Häcken förstår ju den känslan. Precis, men han har nog mer att hämta av det där laget, tror jag. Sirius nästa motståndare är IFK Göteborg, som spelade mot Mjällby på måndagkvällen.
Som vi framhävde som en guldkandidat, eller ja, en utmanare till topp 3 sa vi, va? Men det har de inte visat någonting av ännu, va?
Nej, blekt. Det tycker inte jag heller. Det ser blekt ut. Det ser ju trögt ut, tycker jag. De gör ju inte, det är inget fel på inställningen.
Nej.
Utan det är ju väldigt, ser väldigt mycket sammansvetsat ut i IFK Göteborg. Och det var väl den här egenskapen som de inte hade för 2 år sedan när allting föll ihop. Men mer liksom fotbollsmässigt då, så ja, Tobias Sana har sett bra ut i flera olika roller på mitten. Jag tycker Emil Holm gjorde ett dunderbra inhopp igår, ja. Och jag tyckte att Torlinsson, som de gav chansen på mittbacken, var fin och fin. Mogen och gjorde det bra liksom. Men spelet går för långsamt, ja. Och Poja sa efteråt att han tyckte att de fick in bra med spelare i straffområdet. Tyckte inte jag. Jag tyckte det kändes som att de hela tiden står i en sån här hästskospel runt straffområdet. Och att det blir lite trögt liksom för dem. Och det var ju lite samma sak mot Elfsborg i premiären. Så att nu har de ju en av varje här hittills då, med ett kryss igår efter Sargon Abrahams sena kvittering. Och
ja, det var nog viktigt att ändå få med sig någonting från den här matchen.
Visst, så att de har ju en plattform att utgå ifrån, ja. Här. Men det behöver ju komma upp några nivåer spelmässigt.
Ja, så känns
det. För att det ska kännas riktigt bra. Snabbt då på slutet med de övriga lag som inte ger inte lika mycket. Tre kryss igår, ett av dem var Helsingborgs första poäng som höll nollan. Olof Mellberg helt rasande efter på matchen SEF. På SEF.
Och spelschemat, att de får en match mindre. De får en match, eller de får en dags mindre vila till varje match typ.
Precis, och det kan man ju förstå att han
är. Ja, det är klart den där.
Men det är väl inte helt enkelt att lägga spelschema. Jag tror
omöjligt.
Att det är bra att inte du och jag gör det. Med tanke på hur du gör körschema så är det bra att du inte gör ett spelschema också. Idag är det här, jag kan bara kort i förbifart nämna då att Discos tog bort hela mitt körschema och gjorde om det idag. Elfsborg tog udden av sin start lite grann här med två oerhörda matcher. Och sen så följde Örebro upp en väldigt meriterande borta seger mot Djurgården med ett melankoliskt och ganska hemskt kryss.
Ja, någon tråkiga ur matcherna man har sett
mot Östersund.
Var det någon som sa
som inte har gjort ett enda mål ännu. Och det där var ju en match som jag inte såg. Och jag kan inte känna att jag kommer se om serien i eftersändning. Nej. Heller på Dplay. Andra snackisar från Allsvenskan start då är ju Dplay, att det är väldigt många som har problem och är det väldigt många. Det råder ju delade meningar om det där. Dplay själva hävdar att det är väldigt få som har problem. Det skrivs en hel del i sociala medier om problemen som man upplever. Jag har upplevt problem också, framförallt på min smart-tv-app, men det är inte synd om mig. Däremot så är det väl mer synd om de som betalar och inte kan se matcherna.
Mm.
Det känns som att det där är ett tjaff som kommer rasa vidare här, om det så att det inte blir.
Det känns som man visste, vi sa väl det här för innan när Dplay skulle ta över, att det kommer bli ett klassiskt raseri från alla och att det kommer inte funka från början, för det gör inte allt. Men det här verkar ju vara liksom beyond någonting, att det kommer ta ett tag innan det här raseriet lägger sig.
Ja, eller det beror på om folk kan se matcherna på vilken tv eller app eller plattform de än tittar på, så är det väl lugnt. Men kan man inte det, så kommer nog de flesta vara förbannade på det som det inte funkar för.
Ja, och så går vi på lite nyheter här jag har grävt. Vi nämnde väl det redan förra veckan att Sotiris Papagiannopoulos kunde ha spelat i Malmö. Jag vet att man nu har fått bekräftat från flera håll att Malmö ville värva honom. De var på Store Solbacken, men han sa nej. Sen tror jag, och jag har hört också, att det kan bli aktuellt att det blir Sotte här i nästa fönster när danska ligan går mot sitt slut och man börjar se vart det landar. FCK är väl inga tunga titelutmanare där, och jag vet väl att om de har säkrat en andra plats så kanske de kan tänka sig att släppa Sotte efter i andra fönstret här. Så att det är väl fortsatt ett Malmö som är på mittbacksjakt. Däremot så är de ju inte på högerbacksjakt. Och det kom ut medieuppgifter här om att Malmö skulle ha nobbat Micke Lustig. Lustig som på väg att bryta i belgiska Gent, där det kom ut för några månader sedan att klubben vill satsa på yngre spelare, och han sitter ju på två år till och har väl en monsterlön. Han fick ju till och med ett bättre avtal där än vad han fick i Celtic. Men jag mässade med Lustig här i morse, och han sa att han har inte haft någon kontakt med Malmö överhuvudtaget, så det stämmer inte att Malmö
han inte,
skulle
ha han inte aldrig ens varit på väg helt.
Nej, precis.
Nu är det här skedet.
Precis.
Du berättade ju annars om en hemlig deal med Bayerns spelare igår också.
Ja, precis, och det var ju så att när de förlängde avtalen här så fick ju alla spelare ett erbjudande om att när de gick ner i lön så fick de ett erbjudande om och att kontrakten då skulle automatiskt förlänga 6 månader. Och bland annat David Fällman bekräftade att han har tagit den dealen. Jag vet att fler spelare också har gjort det. Jag vet inte exakt vilka, men det är några som har tagit. Så att Sen är det väl vissa då såklart som inte tar det, som till exempel Mojo Tankovic och några till som säkert inte tar det direkt så där, men han kanske tar det han också då, nu om han inte hittar någon ny klubb.
Mm. Hur går det med Per Karlssons kontrakt då? Det är ju föremål för en spekulation eftersom han visar sig vara bra här.
Ja, precis, men där är det mer att jag tycker att de borde förlänga med Pertan. Dels är det ju liksom, han tjänar väl typ 100 000, han skrev väl ett jättebra kontrakt där sist, ungefär dryga 100 000 i månaden nu. Och i AIK så är det ju extremt många kontrakt som går ut efter säsongen. Du har en del äldre spelare, Rasmus Lindqvist, Robert Lundström, Rashidi, Panos, alla de där kontrakten tror jag går ut. Så det borde finnas möjlighet att förlänga med Pertan. Sen kanske han inte får samma lön, han kanske kan gå ner lite i lön, men just symbolvärdet att ha kvar Per Karlsson i AIK tror jag är extremt viktigt, just med vad han gör, liksom han går ett föredöme varje dag på Karlberg i träning och professionalism och alltihopa. Så även om inte han är, skulle vara en given startspelare om ett år, så tror jag ändå det är bra att ha en sån spelare i truppen. Om du tittar på AIKs trupp nu så har de väldigt många yngre spelare som har varit i klubben länge, som har kommit från akademier, men kanske inte de har de här spelarna, äldre spelarna som har varit i klubben jättelänge. Det är Henok, men hans kontrakt går ju också ut, och Seb Larsson har väl varit där i 2,5 år.
Ja, det är ju de tre som känns som att de är de bärande pelarna på något sätt. Och Seb kan väl stanna ett tag och spela på. Henok har ju, finns det ju en plan för att förlänga in i en ledarroll så småningom. Men det vore ju konstigt av AIK att liksom låta Pertan lämna hela sammanhanget på något sätt. Att de tre känns som bra spelare, personer, och har kvar i klubben oavsett faktiskt.
Och sen så är det ju Nabbe då, som gjorde ett, Nabil Bahoui, som gjorde ett test här för någon dag sedan angående sitt knä, och som jag har fattat det så är det ett par veckor bort, om inte mer, för han, att han ska göra comeback och spela matcher. Så att några veckor till får Nabbe vänta på comebacken. Jag tror inte att det är något bakslag där, utan det verkar mer bara att Nabbe kanske har haft lite förhoppningar att vara tillbaka tidigare än vad planen varit, men att det nu går enligt plan då. Så att om några veckor får vi säkert se Nabbe i spel, förhoppningsvis. Du hade en spaning där som jag också håller med om, va?
Ja, just det.
Om att det har varit mindre snack om domarna.
Det har varit väldigt lite prat om domare, i alla fall vad de har gjort på planen den här säsongen. Nej, men det är, jag började fundera på vad det kan ha att göra med, därför vi är tre omgångar in. Och förutom att Mellberg var ju väldigt irriterad på domarna igår efter matchen mot Elfsborg, så tyckte han att Helsingborg fick mycket frisparkare mot sig på något sätt. Så har jag inte hört tränare vara ute och lägga speciellt mycket fokus på det där. Det var de ju bättre på redan under förra säsongen. Men vad jag kan se i reaktioner från läsare och annat när vi skriver saker i tidningen, så är det heller ingen som är speciellt upprörd över det här. Och det är ändå tre omgångar in, och det är ändå en hel del matcher som har spelats. Och det har varit en del domslut som i normala fall kanske hade varit sådär att man hade väntat sig att det skulle vridas och vändas på det väldigt mycket, och att man inte skulle se till det spelmässiga lika mycket. Att de, ja, säger att Blåvitt bara får med sig 2-2 hemma mot Mjällby, eller att Bayern faller mot AIK, att man skulle hitta, det går alltid att liksom plocka ut 2-3 situationer där, var det straff eller inte? Var det inte det här en tröjdragning, mot det varit ett gult kort, och då skulle han varit utvisad och så vidare. Att det finns alltid i alla fall falanger inom alla supporterläget som väljer att dra den diskussionen vidare efter en smärtsam förlust, snarare än att titta. Men nu är det väldigt mycket självkritik av spelsättet. Jag tyckte jag såg framförallt liksom i Hammarby-läger efter matchen mot AIK att man var väldigt irriterade på den taktiska ansatsen. Det var det handlade om i första hand liksom. Det var inte väldigt mycket känsla av orättvisa, utan att det var en ganska rättvis förlust för att Hammarby hade orsakat den själva med sitt sätt att spela på. Och man var irriterad på spelarnas inställning och sådär. Och den där typen av fokus efter viktiga förluster, det var inte bara Hammarby, utan det var flera andra sådana saker också. Typ, jag vet inte, det hade säkert gått att hitta MFF-supportrar som var irriterade på Christiansens röda kort, att det första inte skulle ha varit en varning, vad som helst liksom. Att sådär, att det går alltid att hitta de som gör de tolkningarna eller väljer att dra de diskussionerna så långt de kan, istället för att prata om vad som var problemet med spelet. Och att det har varit mycket mer fokus i både läsare som hör av sig till oss, men man ser hur folk diskuterar sociala medier och pratar med andra, att, sådär, att det handlar mycket mer om vad som funkar och inte funkar spelmässigt än vad domarna har gjort.
Ja, precis. Nej, men det håller jag med om. Och det är liksom, jag tror inte, generellt sett så blir ju känslan för oss också att domarna har varit så jäkla mycket bättre än tidigare när man är på matcherna. Och
ja,
och att det inte diskuteras som domslut, men det är väl för att de inte har den här publiken i ryggen också, som du säger liksom, och
ja, men det är väl det man
inte av det.
Nej, men det är väl det man, det är väl det man funderar på, att så här, att ja, men att om det har, om det hänger ihop på något sätt det där. Alltså inte bara att, jag tror inte bara att domarna inte påverkas av publiken, utan kan också ha att göra med att supportrar förstärks lika mycket i sina intryck av att något är fel. Därför att liksom, det kan ju vara väldigt mycket vid första anblick och även efter en repris att alla blir väldigt arga i stunden. Och ja, om du då hör en läktarkuliss som buar åt ett domslut till exempel, eller en domare, så byggs ju den där känslan av orättvisa så väldigt mycket mer.
Så att, den krönikan ska jag fila på här nu. Vi spelade, vad heter det, Allsvenskan utan publik säsongen ut för domarnas skull. Den kommer gå hem skitbra på sociala medier, tror jag. Tror du det? Kommer likes som bara rulla in. Du, jag hade faktiskt en nyhet, silly nyhet till också, som vi får ta här. Det är Micke Dyrestam, den gamla IFK Göteborg-spelaren, eller gamla, han är inte så gammal. Mittbacken som är 28 år, han spelade i grekiska AO Chanti. Han är på väg att bryta kontraktet där nu och ville, vad jag förstått, hem till Sverige. Så att där finns det en del, en högerback eller en mittback till och hämta för, som bossman för allsvenska klubbar.
Kan ju lösa alla Malmö FFs problem då. Det är bara rätt in.
Precis. Ja, då ska vi gå på vårt bästa segment här, som har blivit höjdpunkten på den här podden.
I ditt liv?
Ja, i mitt liv, precis. Det är alltså lyssnarfrågorna.
Kim Sunding börjar vi med den här veckan.
Vi börjar inte med den första frågan då.
Nej, han är faktiskt femma i listan här, ah, som okay, jag har sparat ner. Och vi, det är ju så, det brukar rasa in frågor efter att vi har stängt frågelådan. Vi aviserar aldrig det, man vet aldrig. Man får
stängt
skicka in på
frågelådan, det var som fan. Jag trodde den var öppen dygnet runt.
Den har ett kort fönster. Kim Sunding i alla fall, 3 omgångar in. Vilka vinner SM-guld? Är du redo att revidera ditt tips här, Disco?
Nej, men man ska inte revidera tips 3 omgångar in, det är fekt. Jag står kvar vid Malmö.
Ja, jag står kvar vid Hammarby, därför att jag håller med dig om det. Magnus skriver, vad har Disco för inside info kring Lustig till Malmö? Och då var det ju det du berättade här förut.
Ja, att det inte finns någon kontakt, vare sig från, med agenten eller med Lustig själv. Så att det stämmer inte alls, att de skulle ha nobbat.
Sen undrar Magnus även vilken pressfika på en internationell match som har varit bäst. Sniglar i Frankrike, rödvin och lufttorkad skinka i Italien. Och jag går ju direkt till Arsenal eller Chelsea i England då, som har den bästa pressfikan jag varit på. Eller det är inte pressfika, det är, vad kallar man för? Det är som en liten minibistro.
Nej, men alltså det är ju, ja precis. Ja, men det, jag skulle hålla Chelsea ändå som bäst där. Där finns det ju liksom, precis som man säger, lufttorkad skinka. Det finns massa förrätter. Sen är det kockar som står och lagar mat. Och sen finns det en efterrättsbuffé som är av Guds nåde. Och sen så var det ju så här också, som inte vi svenska journalister var så vana vid. Och som vi inte kunde liksom, vi fick inte använda det. Men det serverades öl och vin där varje gång. Efter varje match. Så efter varje match så fick man gå och ta hur mycket öl och vin som helst. Och det var så roligt där, för att det var ju alltid en massa gamla spelare där som var där, som var någon expert för någonting. Och bland annat en som heter Gart Crooks, som alltid tog, han tog alltid, när jag var korre där, det var väl 8 år sedan, så tog han alltid, då fanns det vinglas och sen fanns det lite större, vad heter det, ölglas. Så han tog alltid rödvin i ett ölglas, för att han skulle kunna få så mycket som möjligt där. Det var någon som skämtade med honom, som sa också, oh god, you're only here for the booze.
Och sen har vi sett hans veckans lag på BBC:s hemsida också, vilket ju, ja, det går att para ihop. Ja, ett precis. Ett här. Det är, jag har sett Gart Crooks bli överdrivet. Jag tror att han håller väldigt mycket på Arsenal, va? Det gör han kanske inte. Han är kanske Aston Villa. Ja, han försökte springa runt i hela brittiska presskåren i alla fall och berätta att Arsenal har tagit ledningen på en match som visades på alla skärmar i hela pressrummet på Emirates en gång också. Eller på Stamford Bridge var det. Var på alla ballbaden och drar åt helvete tillbaka. Jag tycker lite synd om honom då, men om han får ta så där mycket vin så ska man inte klaga. Katlagrottan. Vem av AIKs ungdomar, Tihi, Hussein, Strandegård, Abraham, Ylätupa, anser ni har högst potential?
Nej, helt omöjligt att bedöma.
Omöjligt att säga. Jag tycker Tihi ser ut att vara längst fram av dem just nu.
Han eller Abraham? Skulle jag säga.
Men jag tycker Tihi har väldigt mycket spännande egenskaper och har varit väldigt bra hittills. Jag tyckte inte han var sådär katastrofalt dålig mot Norrköping heller, även om han blev lite trakasserad av Kristoffer Nyman i början där. Powerkingen, vad behöver Malmö få till för att det ska stämma? Eller är det kört och man måste återgå till Röslerboll? Och det tror jag inte att man behöver göra. Jag tror att det här
Röslerboll, det var roligt.
Man behöver ta ett djupt andetag här i början och se vart det här är om 3-4 matcher. För då kanske saker och ting har börjat sätta sig lite mer. Jag skulle inte vara för rädd för det där. Robin Berglund då, första frågaren. Berätta om en julklapp, Disco.
Ja, jag har ju trauma som har förföljt mig sen jag var, jag vet inte exakt, men 7-8 år. Det var i alla fall när det här är ju på tv-spel, Nintendo 8-bits var ju som alla ville ha då, tv-spel. Och så la morsan och farsan fram ett paket som såg exakt ut som ett tv-spel. Och jag hade gått och suktat över det där hela dagen. Man la ju fram det kvällen för liksom. Och jag var så jäkla beredd på att få det här Nintendo 8-bitar. Så jag hade gått och längtat efter det. Alla kompisar hade fått det, men jag var typ sist att få det. Och äntligen skulle jag få det. Och så öppnar jag det. Då är det alltså ett garage. Alltså ett här bilgarage. I trä. Man ska köra en bil. Jag blev så besviken så jag började grina. Det var, men sen saken är att sen fick jag ju ett Nintendo 8-bitars lite senare. Och sen så lekte jag mycket med det där garaget ändå. Men nej, just titta, då var det ett trauma fint. Där jag började
som
grina som fan. Ja, så började grina som fan.
Återförenades med det där garaget. Jag kommer ihåg den absolut sämsta julklappen som jag någonsin har givit till någon. Var att jag fick en avhyvling till och med för ett slut. Att jag, nej men jag var väl kanske var 8 år eller sånt där. Och fick för mig att jag skulle bli oerhört generös en julafton och köpa julklappar till precis varenda släkting jag har. Så att jag gav mig in på, det fanns en sån här krimskramsaffär på Karlaplan i Stockholm som hette Grosso. Där de sålde allt och ingenting. Alltså det var mycket så här, du vet, horribla trädgårdsdekorationer och annat skräp liksom, som känns som att det blivit över från dåliga kollektioner på Lagerhaus typ. Och nej, men jag gick in på Grosson då efter skolan, hade liksom tagit med mig 30 spänn eller någonting hemifrån. Och det var så billigt allting där inne. Så att jag bara köpte olika ljusstakar och krukor med fula tomtedekorationer till hela släkten. Alltså till alla fick 3 var typ. Och sen gick jag hem och slog in dem där då med 9 rullar julklappspapper och delade ut till hela släkten och kände mig fantastiskt generös och givmild och liksom väntade mig då allas tack. Men det var ju såklart ingen som blev speciellt glad för det där, utan det var ju fullständigt idiotiska presenter. Ingen ville ha dem, de var jättefula. Jag kommer ihåg att mina föräldrar efteråt bara, det handlar inte om att ge folk saker bara. Liksom, du kan inte tro att du har... Att det var också ett så här äckligt personlighetsdrag för ett barn hos mig själv att vara så rörd över sin egen... Över sin egen storhet. Att man bara ger alla presenter.
Jäklar, så populär nu.
Ja, precis. Nej, det var ingen vidare. Axel Björklund, är Kalmar verkligen så här bra i år? Eller har de bara mött dåliga lag? Och vi var inne på det lite förut här. Att jag tror att Kalmar faktiskt är ganska bra i år. Jag tror att det här är ett lag med...
Men däremot är de ju inte topp 5 bra, tror jag.
Nej, det ska nog mycket till. Men det är både bredd och spets. Och framförallt framåt i planen. Det är riktigt spännande på att se hur mycket poäng till exempel Nils Fröling står på när den här säsongen är över. För att fan vad bra han är, tycker jag. Och flera andra unga spelare där också. Så Kalmar är nog rätt bra i år, ja. Taktikpodden, Hasse Karstensen, som ofta ställer frågor till oss också här. Nästa år är det EM för herrar. Vilka allsvenska spelare tror ni kommer kunna blomma ut under året och bli överraskningar i den svenska EM-truppen? Mycket bra fråga.
Ja, det finns ju några överraskningar. Alexander Kasaniklic är väl ingen överraskning, men han tror jag kan komma med. Han har ju varit på radarn tidigare. Abbe Khalil är lika så. Men sen tror jag att det finns en spelare i Häcken som gjorde ett drömmål här, Dalio Irandus. Det kan nog bli så att han gör det väldigt bra i allsvenskan, kanske säljs och sen kan han spela in sig på sikt. Där tror jag att det finns ruggig potential.
Det är ju väldigt hård konkurrens i landslaget nu på
extrem
positioner. Jag säger väl då att rätt försäljning och ett snabbt genombrott utomlands för Gigovic kan göra att han kan konkurrera om de centrala mittfältspositionerna. Och jag säger att andra spelare som kan få genombrott och komma med i den där truppen, det skulle kunna vara Tihi. Och det skulle kunna, alltså prata om totala överraskningar. Jag tänker att sådana som Bojanic och Tankovic, de här har varit med redan. Även Karlström har varit med och Under Larsson har varit med och sådär. Men Tihi och Gigovic är väl mina sådana här genombrottsspelare. Varför inte Fröling också, om jag ändå ska hylla honom lite för mycket. Stellan frågar, hur ser ni på Astrid i Djurgården? Är han fel spelartyp för Kim och Tolles spelsätt? Och man börjar väl fråga sig det lite grann här nu, därför att han är ju poänkad igen, Astrid Adarovic. Det var en del förklaringar till varför han inte kom i form förra säsongen för dem, som de själva angav.
Att han var dåligt tränad och att han hade liksom, han fått tvillingar,
pendlat och blivit pappa, ja. Och det var väldigt mycket saker som, men nu skulle han få en rejäl försång i kroppen och komma in redo för den här säsongen. Och så fick han ju spela mot Sirius och så plockades han ut igen. Och de, jag vet inte riktigt, de letar ju efter rätt formel på mitten där nu, men de har inte riktigt hittat någon självklar roll för honom i det systemet ännu, tycker jag heller. Så att det är en bra fråga om det är så att det faktiskt är så att Astrids egenskaper lämpar sig mer för ett annat spelsystem än för det som Djurgården har, eller vill ha i alla fall. Erik Örner, ännu ett snedsteg från spelare i sociala medier. Bayern-spelare som gillar AIK-spelares derbybild. Jobbar klubbarna ens med sociala medier och spelarna? Go västkusten.
Ja, Bayern-spelare som gillar AIK-spelares derbybild. Vet du vem det var? Eller?
Filston Mawana som gillade Bilal Husseins bild efter derbyt. Och de är kompisar. Och jag tycker inte att det här är så farligt.
Nej, men så här också. Alltså, om man ska börja liksom, dra för stora slutsatser av vilka bilder. Alltså, har du själv, ibland när man dribblar med tummen där på Instagram, så råkar man ju bara gilla någon bild. Sådär, och liksom, det är ju väldigt enkelt att gilla en bild och,
det här låter väldigt suspekt, vad är det du har gillat?
Nej, ja, men ja, ibland blir, man får ju så här liksom, vad fan händer liksom, när man, det blir trögt på mobilen och liksom, man vet inte vad man har liksom gillat. Så det kan, man får ju gå tillbaka och kolla på så här, vilka bilder du har gillat, för ibland så man inte gillar något helt galet. Så att jag tror, men nej, och man, jag tror man ska vara lite försiktig med att
jag vet inte, finns det Mawana, alltså jag tror att också, om man bedrar sig själv, om man tror som supporter att finns det Mawana egenskap av Bayern-spelare är lika är totalt förstörd över derbyförlusten, alltså att det liksom är han har, eller vem den gäller liksom, att man hoppas säkert att spelarna ska vara liksom lika krossade som en själv kan vara efter en derbyförlust, men att man gillar sin kompis bild, jag tycker väl inte att det är så himla farligt liksom. Men det,
däremot så jobbar klubben ens med sociala medier och spelarna, det tror jag de gör.
Det tror jag med, därför de vet också vad reaktionen blir när såna här saker händer.
Precis.
Så att det är ju, man kan ju tycka att det kan framstå som en provokation då mot supportrar, och det vet de nog om. Och
sen behöver man inte gå all in mix disker ut bara för det.
Precis, det finns ju
grader i helvete.
Olika sätt att göra det på det här. Ja. Johannes Karlsson, vem tränar Hammarby nästa säsong? Scenariet är då att Jon Dahl Tomasson får sparken och Billborn tar hans plats. Och vi vet ju att MFF var och nafsade lite på Billborn och Björklund här i inför den här säsongen. Ja. Men det var ju en väldigt hypotetisk fråga.
Sparken från Hammarby, eller finns
nej, han menar att Tomasson skulle få sparken.
Okay. Ja, nej, det är svårt att se. Det är svårt att se. Omöjligt,
jag undrar om de skulle gå efter
Gustafsson till
för Gustafsson istället för Billborn den här gången, kanske på tanke på Norrköping har uppträtt på sistone. Tim Cahill till Disco, vad skulle du säga är Isak Janssons prislapp och finns det något utländskt intresse?
Nej, alltså prislapp är jäkligt svårt att säga med de här coronatiderna, men jag tror att får Kalmar ungefär 20-30 milla för honom, om man gör det bra så ska de nog vara nöjd. Sen vet jag att då han har spanats in av tyska klubbar och belgiska klubbar och sådär, men inget såhär jättekonkret. Han måste nog visa lite mer än vad han har gjort, eller han måste visa ganska mycket mer i Allsvenskan. Han är ju ruggig potential, men är väldigt ung och, men som sagt, jag har sagt tidigare, jag tror mycket på honom, att han kan få ett stort genombrott i år. Men om det blir någon försäljning och han har gjort det bra, så blir det nog i vinter i så fall.
August Johansson, Noah gillar mönster. Vilka mönster går att se redan efter 3 omgångar? Och ja, det stämmer att jag gillar mönster. Men jag ser inte så mycket mönster efter 3 omgångar. Jag tycker det är lite tidigt att
titta efter sånt. Det är där man absolut inte ser mönster.
Nej, precis. Det är lite. Det är väl enda mönstret man ser, att det inte finns några mönster. Så man får vänta lite med alla de där stora slutsatserna. Det enda som jag tycker är intressant, som jag ska försöka följa upp lite grann, det är ju snittåldern på lagen. Alltså, nu har det väl att göra med alla byten, men det vimlar ju av 17-åringar överallt som spelar. Och det känns som att det är signifikant på något sätt. Sista frågan från Kristoffer som jag har tagit med här handlade om MFF och deras högerback. Det har du redan svarat på. Så med det sagt så kanske vi ska befria folket från våra röster för den här veckan och spara dem till nästa tisdag när vi har 19 omgångar till av Allsvenskan att summera och kvartsfinaler i Svenska Cupen.
Härligt!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.